Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén. I detta avsnittet av Brottsofferpodden så träffar jag Patrik som jobbar som polis inom en grupp som heter Grooming-gruppen. Deras jobb är att ta fast och lagföra sexualbrottslingar mot barn. Att nämna ordet pedofil väcker ofta både hat och avsky hos den vanliga medborgaren. Så hur hamnade Patrik inom denna grupp? Jag hade så många frågor inför denna intervju och det kändes som att Patrik hade ännu mera svar. Vi kommer att bland annat prata om dessa ämnen. Vad betyder grooming? Vem är det som utför sexualbrott mot barn? Ordet pedofil? Köpa, sälja barn? Dick pic? Om det går att tillfriskna? Och hur brett det här är? Var många av brotten begås? Och även hur det kan komma sig att unga flickor skickar nakenbilder till främmande personer. Detta och mycket mer kommer tas upp i detta avsnittet som består av två delar. Ni lyssnar på Grooming, sexualbrott mot barn. Mitt namn är Joakim Lindén.
Ja, det känns bra.
Här.
Yes. Hallå Patrik.
Hej.
Hej, välkommen hit.
Tack.
Det tog bara ett år typ, sen ja. Fick jag hit dig.
Ja, jag skäms lite över det, men nu är jag här i alla fall.
Ja, jag är skitglad i alla fall och... Det blev mina följare på Instagram också när de hörde att du skulle komma hit. Och jag tror inte fått så mycket frågor av följare. Jag kommer ta med ett gäng senare, men tar vi sen av frågorna. Men det var väldigt intresse. Så här. Och du verkar vara väldigt populär där ute också. Du sa innan att du fick lite skit, men vad jag kan se så är du väldigt populär och ditt arbete uppskattas.
Tack.
Så. Men du kan väl berätta lite vem jag har framför mig?
Mm. Patrik... Det blir någon sån här kontaktannons nu, men 35 år, jobbar som polis, förundersökningsledare på polisens grooming-grupp här i Stockholm. Och vi hanterar då sexualbrott mot barn som har en internetkoppling då.
Okej.
Så att det är våran initiala arbetsuppgift. Så tillkommer det massor på det där, men det är den avgränsningen vi har från början då.
Men du nämnde lite att du jobbar idag på något som heter grooming. Vad betyder grooming? Mm. Så det låter jätteflummigt ord. Liksom.
Det är ganska flummigt. Det har varit en liten diskussion om vad vi ska kalla oss. Vi har valt till slut grooming för att de flesta förstår ändå lite vad det innebär. Och det har ju det här med att man groomar folk på nätet då. Just att man som gärningsman... Man tar kontakt med barn och då försöker få en sexuell kontakt med dem och pressa dem på bilder, filmer eller få till en fysisk träff för övergrepp exempelvis. Det är det målet. Innan så hade vi kallade oss någonting som man kallade ISÖB. Och då är en förkortning, då polisiära förkortningar som man ska då försöka lista ut vad det står för. Och det var ingen som fattade vad det betydde. Men det står för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Så när du förklarar att du jobbar på ISÖB så förstod jag ändå ingen vad du jobbade med. Så det här är liksom lite talspråkigt sådär, men vi jobbar fortfarande då med det man kallar ISÖB-brott. Och det är de här brotten jag precis sa då. Men det är väl lite omtvistat att vi heter som vi gör och sådär.
Men jag är ju så otroligt teknisk, eller lite teknisk. Jag får den här studien att funka, så lite kan jag. Men just när det kommer till datorer och vad saker betyder, så jag hade ingen aning. Men nu följer jag den sidan också på Instagram, så jag har ju sett, jag har förstått det nu. Men jag antar när du gick på polishögskolan och du blev klar, att du inte riktigt fattade att du var där du skulle hamna, eller?
Nej, verkligen inte. Min första tid så jobbade jag uppe i det man kallar västerort, då, Stockholm, Kista, Husby, Akalla, Tensta, Rinkeby. Och sen så hoppade runt lite, men de senare åren så jobbade på det man kallar då IGV, eller utryckningsenheten, då 1-2 jobb helt enkelt här på Södermalm, och jobbade i flera år. Sen så efter ett tag så, som alla, så kanske man söker sig något annat. Jag fick barn, 3-skift funkade inte då. Jag fick möjlighet att testa på den här gruppen som egentligen inte fanns då, utan fick hoppa in då tillsammans med några andra personer och skapa någonting nytt egentligen. Mm. Och det där var väl lite blandade känslor då, att jobba med grova övergrepp på barn. Det var liksom ganska mycket sjuka tankar som kom, alltså ska jag jobba med det här? Men sen den dagen jag satte min fot där, så har jag inte ångrat det en sekund, för att det känns extremt värdefullt och det känns viktigt att folk jobbar med det här.
Ja, det är jätteviktigt. Men det är ju en väldigt stor skillning, måste vara, från 1-2 gruppen uttryckligen. Det är plötsligt antagligen att det är mycket undersökningar och du sitter framför en dator och söker.
Ja, alltså det är ju det vi har ju som mål, att vi ska vara, man kallar, ha hög operativitet, kallar man det så fint. Och det vardagsspråk, så är det så här, vi ska vara ute så mycket som möjligt. Vi ska jaga gärningsmän, vi ska fånga gärningsmän, lagföra dem. Och sen också då bedriva spaning, det sker ju både på internet men också liksom ute i verkliga livet. Och sen så har vi ju den här delen att vi förhör barnen som har blivit utsatta. Man gör husrannsakningar, åker hem till folk och hämtar in bevisning och sådär. Så att det är väldigt, väldigt fria tyglar vi har. Och det är väldigt givande just att man jobbar mycket ute och mycket inne.
Mm.
Och det tilltalar mig väldigt mycket, att så här, jag var ganska rädd över att nu kommer jag jobba på kontor resten av mitt liv. Liksom. Och så har det verkligen inte blivit.
Men var du duktig på att spana på internet innan? För det är väl det ni gör, eller mycket?
Bland annat, ja. Många är ju så där bra privatdetektiver, kan hitta folk på Facebook och sådär. Det kunde väl jag också. Men en sak som faktiskt hjälpt mig, jag har spelat mycket tv-spel.
Okay.
Jag har spelat mycket datorer, jag har spelat mycket sån här online-poker. Alltså jag har någon bra grund, tycker om det tekniska liksom. Men jag kan inte säga att jag var bra på det här på något sätt. Men har du någon teknisk bakgrund, så kommer det nog hjälpa dig att jobba med sånt här. Att du liksom vet hur liksom en dator funkar, eller hur mobiltelefoner fungerar och sådär. Så att det är en bra förutsättning.
Men om vi får kolla lite på det här operativa du nämnde. Vad är det ni tittar efter? Vad är det som får er att få upp ögonen efter en misstänkt gärningsman?
Det är lite beroende på. Det beror på dels så ärendet kommer in till oss. Det kan vara så. Det absolut vanligaste är anmälningar som kommer in via polisens växel. Då. Det är det absolut vanligaste. Det kan vara skola som anmäler. Det kan vara föräldrar. Det kan vara barnen själva som ringer in. Att det har hänt någonting som man vill anmäla då. Och då utgår vi från det då, den anmälan. Sen kan vi få en hel del anmälningar från socialtjänsten. Där det har varit en händelse i en familj som kanske inte har en direkt koppling till exempelvis sexualbrott då, men när de undersöker familjen och är på hembesök och så vidare och har sina möten, så fattar man någon misstanke om att det är någonting som inte stämmer här, och då får vi information om det då. Och sen så att vi också spanar upp egna personer på olika forum, och det är allt ifrån vad ska man säga, sådana här forum man kanske förväntar sig att sånt här sker. Det är mycket porrsidor, escortsajter, sugar dating, det är darknet. Men det är också väldigt, väldigt, eller det är ännu mer barnspel. Vi har alla liksom appar representerade. Det är där de allra flesta brotten för vår del sker, just där plattformar barn befinner sig.
Men får ni någon så här typ någon varningsklocka som här är någon kille som beter, eller någon användare kanske heter det, beter sig konstigt, eller är det så att någon gör en anmälan där igenom, eller har ni
alltså vissa företag har så. Vissa plattformar har då filter eller system som gör att om du på den här, vi tar något barnspelsplattform, snackar på ett sätt, du snackar väldigt snuskigt, du skriver väldigt vuxet och sådär, då kommer det ett utslag i deras system där de då plockar ut exempelvis chattar och konversationer då, och gör en bedömning, och de skickar ju det materialet till oss ändå och anmäler att så här, den här personen misstänker vi ett barn, är det någonting som ni kan göra någonting av, och så tar vi det vidare och kollar på dem, kan det här vara en vuxen person som försöker då få kontakt med ett barn. Det är långt ifrån alla sidor som har sådana system, men många har det.
Men är det någon så här undantag som bekräftar det? För att många av de här sidorna som Facebook och de här stora sidorna har ju sagt att vi kommer till att lämna ut information om våra användare. Men det här är någonting när de misstänker att det är ett brott mot barn. Liksom, då.
Ja, alltså om man tar Facebook som exempel, så har ju polisen världen över samarbete med alla de här plattformarna. Så att vi skickar en begäran om att ta del av de här kontornas information och så vidare, och då får vi det.
Okay.
Och då har vi ju misstanke om brott innan då, att det här har skett på den här plattformen, och då begär vi ut den informationen. Och då får man det vi behöver för att gå vidare. Liksom.
Alltså alla de här plattformarna är väldigt noga med att ändå ska... Att de vill inte att sånt här ska pågå. De skyddar inte sin användare. Eller vissa håller lite hårdare på det kanske.
Ja, det var fint sagt. Vissa håller lite hårdare på det. Det har att göra mycket med att väldigt, väldigt många av de här stora aktörerna är från USA. De har en liten annan lagstiftning. Där man skyddar individen kanske lite mer. Man ser då till dina rättigheter att vara anonym till en större utsträckning och så vidare. Det kan vara lite svårare ibland, men det blir bättre om man säger så. Polisen hela tiden får lite bättre samarbeten med vissa bolag. Det kan vara svårt inom andra forum kanske att ha ett bra samarbete med vissa av de här aktörerna, för att många tjänar ju pengar på sina plattformar. Men det är ganska få som vill att deras plattform ska användas till att begå sexualbrott mot barn. Så där brukar vi ha ganska så lätt för att få ta del av informationen.
Men om vi leker med tanken nu att en av de här större plattformarna får konstiga indikationer på att något konstigt, de meddelar er. Och hur börjar ert arbete där? Är det att ni står med kikare och tittar in, eller följer ni deras datatrafik, eller hur funkar det?
Det beror helt på. Det är inte helt fel du säger, men det beror helt på vad, dels vad är det för brott vi handlar om. Är det ett grövre brott, är det ett lägre brott, då ska man ju generellt sett, får man väl säga så här, alltså ju högre brott det är, alltså ju högre straff är det, ju mer fängelse du får, desto mer resurser lägger man på det, och ju mindre straff du får, desto mindre resurser lägger man på det. Men det, absolut, det kan vara att vi spanar via internet. Det kan vara att man spårar internettrafiken till där var personen bor. Man spanar på dem. Det beror helt på vad ärendet kräver, att vi behöver styrka för bevisning. Då. Så att generellt är det ganska svårt att säga, men vi jobbar på väldigt många olika sätt. Liksom.
Men händer det att ni påbörjar en spaning på internettrafiken och sen visar att det här var ingenting? Och sen så bara lägger ni ner det? Eller visar det så ofta att det stämmer? Att det är något? en uggla begravd, om man får
ja,
säga så.
Ja, alltså de här personerna som vi agerar emot har ju någon gång gjort någonting som gör att de uppmärksammas. Sen om det i slutändan blir då i lagen brottsligt. Ibland är det jag som bestämmer det i min roll då som förundersökningsledare. Och i vissa andra brott då så är det en åklagare som bestämmer det. Om det kommer upp då till gränsen för vad som är brottsligt då. Och det, då ska vi ha hämtat den informationen och den bevisningen som ska täcka upp det här då. Och ibland, nej, då är det inte tillräckligt. Det vi har fördelen är att, med tanke på att det finns en koppling till internet och det digitala, där har ju vi en fördel att det är väldigt sällan saker försvinner helt. Blir du utsatt för ett fysiskt brott på stan, då kan ju bevisningen rent billigt kan den regna bort.
Ja,
liksom.
Fattar.
Men det där klassiska att har det en gång hamnat på internet så finns det alltid kvar. Den stämmer ju. Sen kan det vara lite olika svårt då. Hämta hem det där då. Så är det ju. Alltså ska du hämta hem internettrafik som är flera år gammal och så. Det kan vara ganska så krångligt då.
Men det går alltså?
Det går. Men så långsamt ska vi inte jobba så att det blir så.
Men, nej, men det är bra. Ja. Men känner du att ni har alla resurser som behövs? Så här, nu förstår jag att också det kommer någonting som är lagar och regler och så här. Men om man håller sig till dem, har ni alla resurser som behövs? Och är det så att ni känner att ni behöver något mer, får ni det? Eller finns det något motstånd till det här?
Tidigare så har det ju varit, vad ska man säga, det har inte varit fokus på de här brotten. Och det talar sitt tydliga språk med de domar som finns och prioriteringar som är gjort. Så det, överlag de senaste åren så har man inte fokuserat kanske lika mycket på brott mot barn och brott mot kvinnor. Många gånger så straffas det mildare och det har inte lagts lika mycket resurser på det. Och det är den liksom karga sanningen i det.
Men jag tror att det har varit så. Kanske kan gå in på det sen, men det är sjukt intressant verkligen.
Varför det kan vara så, alltså det kan vara verkligen många olika anledningar till det, men om man ska säga så här, det görs hela tiden prioriteringar och polisen styrs ju av regeringen. Det är extremt fokus har varit under lång, lång tid på stävja gängkriminalitet, grov brottslighet, vapen, handgranater. Det är en fruktansvärd brottslighet och den drabbar väldigt många. Men om man ser, om man försöker höja blicken lite så drabbar den brottsligheten extremt mycket färre personer än våld i hemmet exempelvis. Mm. Men där är det många gånger ett politiskt styre som ibland styr då båten och har den här riktningen då. Det kan vara en förklaring. Men nu senaste bara åren då är det faktiskt ett ökat fokus på det man kallar särskilt utsatta brottsoffer. Och det är jättebra för oss för att vi har fått faktiskt väldigt mycket resurser då. Och det de särskilt utsatta brottsoffren och det är barn och relationsvåld då som man ska fokusera på. Och man har då även, vad ska man säga, regeringen kommer ut varje år med det man kallar regleringsbrevet. När man bestämmer hur polisen ska jobba, vilken rangordning och vad som är viktigast och sådär. Och där ligger ju jobba brottsförebyggande och jobba mot brott mot barn. Det ligger ju i toppen.
Mm. Men det är bra.
Så att det är liksom, det har skett en förändring. Och då, man ser ju det, de här brotten, de är här för att stanna liksom.
För det pratas ju mycket mer om dem idag. Mm. Kan det vara också lite att det kanske var mer normaliserat för det att det inte pratades om? För det har ju alltid varit våld i hemmet.
Ja, våld i hemmet har ju alltid funnits. Men om man om man skulle ta liksom det som exempel, allting har ju utvecklats, alltså om man tar det digitala, det har ju utvecklats, om vi tar de här brott mot barnen, personer som söker kontakt på nätet via appar, internetspel, det fanns ju inte för massa år sedan. Alltså, du kunde inte begå de brotten. Var du en person som, om man ska ta i dagsläget, kan du blotta dig för massa, alltså du kan blotta dig för tusentals barn på en väldigt kort tid. Du går in på ett forum och så visar du könet liksom. Förr var det lite så här snusgubben som sprang runt och blottade sig på stan.
Med rock.
Precis, öppna rocken. Ja. Och kanske då, förvisso lika hemskt, men kanske bara då, om man ska säga så, lyckades blotta sig för 10 ungar då. Kontra kanske 1000 ungar. Alltså det är en extrem stor skillnad i spridning idag jämfört med förr då. Och jag tänker så här, våld i hemmen också. Om man tar det som vi jobbar med då, liksom barnen då. Jag vågar inte uttala mig jättemycket om just liksom det här man kallar våld och brott i nära relation, liksom vuxna och sådär. För att jag kan för lite om det. Och jag vill inte trampa någon på tårna och säga hur man jobbar med det och sådär. Men när barn finns i hemmet, det vet jag ju vi jobbar mot. Och där sker ju de allra flesta våldtäkterna idag exempelvis. Det är ju i de här konstellationerna, familjekonstellationer, någon farbror som hälsar på, någon pappa, någon mamma som begår övergrepp på barnen. Det är ju det absolut vanligaste.
Det är det alltså.
Sen så, det talas ju kanske inte lika mycket om då. För att det hamnar inte på tapeten på samma sätt. Men det här då med grooming eller brott på nätet, det är ju en het potatis alltså.
Jag tror att det inte pratar så mycket om familjen. Är det så att om jag hade haft en farbror, det hände i min familj, att jag kanske hade tyckt det var pinsamt, jag kanske inte hade velat. Jag kanske ville ta hand om det själv. Finns det någon sån där, någon så här, tystnad, när man säger tystnadskultur så tänker man oftast på gäng. Så här. Men finns det någon tystnadskultur här också kanske, att man kanske inte vill för man skäms och tycker det är pinsamt?
Ja, så är det i många fall. Det finns en hel del forskning på det, men det är också så här att det här sker över tid. Det kan kännas så för den som blir utsatt att det här blir något normaliserat. Det sker många gånger, det sker som sagt ända sedan du är liten tills du blir äldre. Det blir liksom någon form av, vad ska man säga, dagligt inslag i din tillvaro som är helt fruktansvärd givetvis. Sen så är det väldigt svårt att få de här brottsutsatta att berätta. Alltså du blivit utsatt för liksom övergrepp i många, många år av din pappa. Många gånger så skyddar då barnen sina föräldrar. Och den psykologin är ju verkligen, det är ju helt fruktansvärt. Då kan man se det utifrån sett, så att varför gör man det? Men jag kan inte sätta mig i den situationen och förstå det. Att du är så pass trasig och du kanske mått så dåligt över de här övergreppen. Sen, det är inte säkert att du agerar på det sättet som, vad ska man säga, samhället förväntar sig att du ska agera. Och det där är ju väldigt individuellt. Och sen är det svårt med bevisning och sånt också. Det sker i hemmet. Det är liksom mellan fyra väggar. Bevisning i form av, ska man ta det så där väldigt liksom tråkigt med DNA och så vidare. Ja, det kanske finns till viss del. Men du kan inte använda den i många, många fall för att du är tillsammans med dina föräldrar hela tiden. Fingeravtryck kan du inte använda det av. Alltså det finns så mycket som liksom är svårt i bevishänseende då.
Men om ni får in en sån typ av anmälan, oftast kommer in då, är det genom att förövaren gör en anmälan eller någon utomstående?
Det är jätteolika. Det kan vara, det kan absolut vara förövaren som anmäler sig själv. Det kan vara barnen som av någon anledning säger, eller nu räcker det, nu har jag fått nog och är jättemodiga och liksom anmäler själva. Det kan vara socialtjänsten. Det kan vara granne. Alltså det är väldigt så här, någon hörde skrik och så vidare. Och så lägger man ett pussel då, för det kanske finns väldigt mycket information sen innan då. Hur har det varit i den här familjen? Förekommer de och socialtjänsten sen innan? Och så vidare. Så man får lägga det här pusslet då och se om det håller i slutändan då för att göra någonting då.
Mm. Alltså, nu blir det ett jättekraftigt ämne tycker jag verkligen, just det här med i familjen som man kan prata jättemycket om. Men jag hade typ, vad är lagligt och inte lagligt? Medan vi pratade tidigare så tänkte jag på den frågan. Så här, ska vi kanske gå tillbaka till andra sen. Vad är olagligt?
Mm. Väldigt mycket olagligt när det gäller barn. Och grundtanken, om man säger så, utan att gå igenom alla brotten i liksom brottsbalken och de vi hanterar. Är du vuxen? Och då pratar jag.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Över 18 år. Är du vuxen så ska du inte prata sexualiserat, snuskigt med ett barn. Punkt. Sen är du mamma, pappa eller vilken familjekonstellation den har. Det förstår nog folk själva. Det är klart du får prata sex med ditt barn i utbildningssyfte. Och ni pratar om liksom klassiska blommor och bin och sånt. Nej, det är inte olagligt. Det är inte det vi menar. Utan om du som person, vi tar en okänd person, söker kontakt med en person då i de allra flesta fall under 15 år. Och börjar prata snusk och skicka dickpics och sånt. Det är bara fel. Du ska bara fatta att det är fel. Det ska inte behövas informera lagtekniskt för dig att det bara är fel om du själv är 40 år.
Ja, exakt.
Om man börjar där, liksom ha en liten grundsyn på det, att liksom, varför förstår du inte det här? Tyvärr så är det många som inte förstår det av många olika anledningar. Men om man tar de lägsta brotten vi hanterar, det man kallar sexuellt ofredande.
Är det som en dick pic?
Det är en dick pic. Ja.
Och det är intressant att det har blivit ett ord idag, dick pic.
Ja.
Det är alla vet det.
Kopplat till män. Ja. Vi har ännu inte fått någon bra motsvarighet till om kvinnor skulle göra det. Jag har aldrig ens sett faktiskt några av våra ärenden att någon kvinnlig förövare skulle göra det heller. Så det är en manlig företeelse givetvis. Ja. Att de ägnar sig åt det här. Men ja, det är dick pic. Och skickar du det till ett barn, oavsett om barnet har begärt det eller inte, så är det olagligt.
Om personen är över, är den 17 också om den inte har begärt det, även om den har begärt det? Eller finns det någon gräns där?
Nej, men alltså så här, är det över 15 då? Men sen så kan det i vissa fall, det är lite konstigt med sexualbrottslagstiftningen. Du får exempelvis, får du ha sex med en person som är 15. Det får du ha. Man är byxmyndig, ja, om man kallar det. Barnpornografibrottet sträcker sig ända upp till 18 år. Så du får sex med en person som är 15. Men du får i alla fall inte skildra en person som är exempelvis 17 då i pornografisk bild. Och att då det man kallar att det är ägnat att då utsätta det här barnet för att man kan må dåligt, om vi förklarar det på ren svenska. Så här, finns det en risk för att det här barnet må dåligt av de här bilderna som man försöker posera barnet på eller förekommer på, så är det olagligt då.
Så det räcker med att ta bilden och inte visa. Så om jag skulle ta bilder på en 17-årig tjej, så här, som jag märker hon verkar inte vara med på det här, då begår jag ett brott.
Liksom. Ja, för att då, och du vet att hon är 17 då, ja, i de fallen, om du vet att hon är 17. Ja, då har du ett innehav då av barnpornografiskt material, och det är olagligt. Det finns just i de paragraferna när det gäller barnpornografi, så finns det lite olika saker man kan göra sig skyldig till inom det brottet. Det kan vara att man sprider bilderna, det kan vara att man då innehar bilderna, det kan vara att man framställer bilderna. Det är lite olika.
Men det är vanligt att tjejer hör av sig om att de blivit utsatta för den här typen av fotografering och sånt.
Mm. Det är det. Det vanligaste då är det andra brottet, alltså barnpornografibrottet är väldigt vanligt, det hanterar vi dagligen. Men det mer vanliga brottet är det man kallar utnyttjande av barn för sexuell posering. Och det handlar om att om du förmår ett barn, alltså du tvingar ett barn till att posera sexuellt. Och det barnet då skicka de här bilderna till dig, alltså så du kan, jag vill att du skickar bild på när du står i doggy style, annars så händer det här, jag kommer säga att du är en hora, jag kommer sprida det här till din skola, dina föräldrar kommer få veta och så vidare. Då är det utnyttjande av barn för sexuell posering, bland annat. Det kan vara olaga hot, olaga tvång också som man lägger till, men utnyttjande av barn för sexuell posering, och det är olagligt, och det är just den här när det uppstår den här, vad man ska säga, oftast utpressningslika situationen. Alltså du har på något sätt inget val, känner du som brottsutsatt då. Att så här, jag kan inte välja att inte skicka. För det är en ganska vanlig instick i diskussionen, men varför skickar du bara inte? Eller varför skickar du bara inte? Nu sa jag ju fel. Varför slutar du bara inte skicka bilder? Varför gör du det här? Det är väl inte så svårt. Sluta skicka bara. Fast när du är i den situationen, du känner dig kanske väldigt ensam, du sitter på ditt rum, du har blivit hotad i kanske dagar, veckor, personen vet vad du heter, var du bor, vart du går i skola, har lite bilder på dig, för det kanske började då den här kontakten som en ganska trevlig kontakt ändå. Du trodde att den här personen var en trevlig, snygg, rolig tjej, kille som du snackade med från början. Och så visade det sig att det inte alls var den här trevliga personen. Men som har väldigt mycket liksom hållhaka på dig. Det är ganska svårt att säga då, skicka inte. Men om jag inte skickar så kommer han ju göra det här. Och så skickar du gärna då fler och fler och fler. Du blir liksom tvingad till det, du har inget val. Och det är liksom en fruktansvärd situation att vara i.
Ja, verkligen.
Så den är inte så där skitenkel att säga, ja, tekniskt sett, absolut, det var det absolut bästa, skicka inte. Men det är inte så det funkar.
Nej, för ofta ser man redan i klonerna.
Ja, ja, du sitter hårt i de där klonerna. Liksom. De som, vad ska man säga, lyckas komma ur det där många gånger, det är ju sådana som kanske direkt från början har fattat att något är lite fel. Och det är ju svårt att säga varför de fattar det och inte andra. Men många gånger så, dels kan det vara att den personen som tar kontakt med dem är dålig på att grooma eller förföra exempelvis, och så fattar man det, men det här är någon snuskis liksom. Men det kan ju också vara där som jag sa, vilket är väldigt vanligt, att man tror ju att det här är en trevlig, schysst person. Och sen visar det sig att det inte är det.
Men vad är det för typ av person som håller på med sån här grooming? Som håller på att... Men sån person kan inte vara speciellt... Jag vet inte vad syftet är med någon form av bilder. Att lagra bilder och att den får en kick av att lyckas få bilder. Mm. Sen går den vidare till nästa. Mm. Eller, så att en sån person kanske då har massa bilder på sin dator.
Mm. Den här diskussionen är ju extremt infekterad. Jag ska försöka att ge en lite nyanserad bild på den. Man brukar prata om pedofiler, peddon, hela tiden. Mm. Och då är det som så att är du pedofil, då har du det man kallar ett varaktigt sexuellt intresse eller dragning till barn som ännu inte nått puberteten. Mm. Att du har den dragningen, vissa forskare kallar det läggning, det per definition behöver inte betyda att du begår brott. Bara för att du har en sexualitet eller en läggning så behöver det inte betyda att du begår brott. Precis som alla andra läggningar, sexualiteter, så finns det liksom inte en direkt koppling bara för att du är homo, bi, hetero, att du skulle begå brott av den anledningen alltid. Mm. Pedofil, ja. Och för att du även, det är en diagnos, den diagnosen finns inte kvar längre, man kallar det inom sjukvården, man kallar det då pedofilstörning numera då. Och det är att du har den här varaktiga och att man har den här då tändningen till barnen, men att man också agerar på det. Där börjar vi snacka det som då sker, att du har den här pedofila läggningen och du begår brott. Så att man måste lite ha, det är definitioner, ibland är det en liten lek med ord, för att oavsett så begår du de här brotten, och när du begår de här brotten så ska du straffas för det. Det är vårat rättssamhälle. Du kan inte skylla på någonting. Du har begått de här brotten, så är det bara, punkt slut. Men sen så handlar det också om att det är en del av personen som begår de här brotten för att du ska bli då, vad ska man säga, klassificerad eller utredd som en person som är en pedofil. Då krävs det ju att du har varit hos sjukvård. Det är rätt få som uppsöker sjukvården för sina såna här, vad ska man säga, sin problematik, att man upptäcker det här att fan, jag mår inte så jäkla bra alltså. Och varför gör man inte det då? Jo, för att det är ju extremt laddat och stigmatiserat. Ja. Det är ganska svårt att ringa till vårdcentralen. Och,
jag känner läggning till barn. Liksom du.
Det är big no-no på det. Ja. Likväl som det är ganska svårt att snacka om på din arbetsplats exempelvis. Det är ingen som kommer ha någon som helst förståelse för det, generellt sett. Sen så finns det ju den här gruppen med människor som begår de här brotten som enligt min uppfattning inte har den här pedofila läggningen eller störningen, för att det är väldigt svårt att säga att de här personerna skulle ha det, för att det kan vi inte veta, för de har liksom inte uppsökt sjukvård. Så säger statistik så här, hur många av de här personerna som har den här läggningen begår också brott. Det är ganska svårt, för att vi vet ungefär hur många i landet som har de här tändningsmönsterna mot barn. Det är väldigt, väldigt många. Men hur många av de här har faktiskt det här som en läggning då? Det vill säga att man, en del forskare säger att du föds med det här då. Hur många är det? Det är ganska svårt att säga. Och oavsett hur många är det, hur många av dem begår också sen övergrepp? Jag har ännu inte någon statistik på det. Jag tror inte att, alltså forskningen går framåt, men det är många olika personer som begår de här brotten, och det kan dels vara att du begår de här brotten för att du har då den här pedofila läggningen eller störningen. Men det kan också vara de jag hävdar är många, många fler. Det är personer som inte direkt har den kopplingen alls, utan du begår de här brotten av andra anledningar. Att det som vi pratade lite innan om, så här, man vill utöva makt. Man har... det är väl klart att det finns någonting som tilltalar dig med barn, men det behöver inte enkom vara det. För att många av de här personerna lever i vanliga parrelationer. Det är inte så att det är en överrepresentation av enstöringar som bor i skogen, verkligen inte. Utan många lever i relationer, många har barn. Faktiskt har de lika ofta barn som någon annan. De har lika ofta utbildning som någon annan. Däremot jobbar de ofta inte lika stor utsträckning. Det kan ha att göra med att du har viss psykisk ohälsa, att du mår jäkligt dåligt då. Oavsett förklaringarna till vilka de här personerna är och varför de gör det här, så handlar det i slutändan ändå om att du får inte begå de här brotten. Det kan inte vara en bortförklaring. Det kan vara en förklaring till varför du som enskild hamnade där och varför du begick de här brotten. Men det kommer aldrig tillåtas vara en bortförklaring inom rättsväsendet att jag gjorde det här för att jag kunde verkligen inte kontrollera mig. Så kan vi inte jobba, utan du har begått de här brotten som är helt fruktansvärda. Du ska straffas för det. Men anledningen för att jag pratar om det här, det är att vi jobbar nästan bara uteslutande idag då man jobbar reaktivt, man jobbar mot de här brotten, de här gärningsmännen, de här brottsutsatta efter att brottet har skett. Och då vet vi att ungefär 10% då av den här brottsligheten anmäls då till polis och myndigheter. Det är alltså 90% som aldrig anmäls, och vi får kännedom om 10%, oftast lite mindre, men 10% ungefär kan man säga som kommer till myndigheter kännedom just gällande sexualbrotten. Och då är det alltså 90% av händelser som svenska myndigheter aldrig liksom kommer i kontakt med. Där måste man ju fokusera, jobba förebyggande, hitta de här personerna. Hur kan man motverka att de begår de här brotten? Hitta barnen, hitta vuxna som kan utbilda sig. Vad finns det för risksituationer som man kan liksom begränsa och eliminera? De här personerna som har de här störningarna. Det finns forskning när man testar medicinering. Det finns möjligheter för vård. Det finns möjligheter för massa saker. Och det handlar inte om på något sätt att dalta med personer. Det handlar om att arbeta smartare. Det handlar om att arbeta förebyggande för att i slutändan inte så många barn ska behöva utsättas innan någon agerar.
Det handlar lite om att om ni förstår förövaren så vet ni vad ni ska titta efter också.
Precis, som med mycket annat. Man tittar i så här gamla filmer när man utreder mord och man tar fram någon sån här gärningsmannaprofil. Vem är den här personen som begick det här mordet? Alla har ju sett sådana filmer.
Ja, exakt.
Och det är samma sak här. Vad är det för person? Och det finns vissa saker som kanske kan vara en indikation och andra inte då. Då finns det mer en gemensam nämnare på de som är utsatta för de här brotten då. Vad det är för personer. Det finns mer gemensamma nämnare där hos barnen än vad det faktiskt finns då hos förövarna, kan man väl säga.
De här människorna du pratar om, nu kanske jag backar lite, men du sa att vissa var mer utförda makt.
Mm.
Om en sån människa åker fast, den slutar oftast med då, eller? Den har förstått, medan den här människan som du säger är, har diagnosen.
Så det, ja, men det får man väl kalla det. Om man försöker någonstans navigera sig i det här. Det är en snårig skog, om man säger så.
Ja, jag förstår det.
Men jag tycker man kan kalla det det.
Den personen, så även om den åker fast, så är det stor chans att bli återfallsförbrytare. Det är som att en pyroman kommer troligtvis tända eld på nytt igen.
Mm.
Men de som går och söker upp hjälp själva, det var inte så många att berätta. Har ni någon så här extra koll på dem? Finns det något system som är sammanlänkat så ni ser att den här personen har sökt hjälp? Han behöver kanske lite koll på, eller han kanske vill ha koll på sig själv. Mm.
Då väljer jag polismässigt att säga inga kommentarer.
Okej, jag förstår. Ja, det är bra. Då får jag tolka det hur jag vill.
Precis.
Ja, men jag hör ju också när du pratar om det här med makt och kontroll, så tänker jag flykt. Att den här vanliga människan behöver, det låter jätteskevt att säga, behöver fly. Men många människor vill ju ha en flykt från samhällets alla måsten idag. Så man lever hemma med sin fina familj och allting. Och så kanske halkar in på det här på ett bananskal och märker att man får lite kontroll över. Det är jätteläskigt att massa små tjejer blir lidande av det.
Mm. Men det blir ju så här att om man tar bort den här diskussionen om pedofiler. Om vi struntar i de personerna. Så, för den diskussionen kan jag ha i timmar. Så. Men om vi tar de här personerna som oavsett anledning till att de begår de här brotten, så begår de här brotten. Du kan skylla på vad du vill. Du kan ha vilken läggning du vill. Du kan vara i vilken socioekonomisk klass i samhället som helst. Strunt samma. Du begår de här brotten och det ska du straffas för. Punkt. Det är bara så. Det är vårt samhälle. Du kan tycka vad du vill om det. Du kan tycka att saker borde vara lagligt. Du kan tycka att saker borde vara mer olagligt. Du borde tycka att det finns hårdare straff. Du borde tycka att det vore lättare straff för vissa. Ja, det får du lov att tycka. Det är inte så. Det är någon annan som har bestämt det åt dig. Det är staten. Och du får förhålla dig till det. Vill man påverka lagstiftningen, då får man jobba aktivt för att göra det då. Det räcker inte att sitta hemma i soffan och gnälla liksom. Det funkar.
Bakom Facebook.
Nej, men det funkar inte. Sällan funkar det faktiskt. Men just de här personerna som då utövar den här makten och sånt, ja, du lever i en relation, precis som du säger. Det finns en grupp då med personer som man brukar kolla på i forskningen att så här, hur kom de, vad ska man säga, till den här gränsen att de börjar just ge sig på barn. Då har man kollat på att vissa personer, alltså när de har då upplevt något väldigt traumatiskt i sitt liv, kan då dra sig åt det här hållet att man börjar kolla på barnporr. Man överkonsumerar exempelvis det om någonting. Det kan, som allt annat som man överkonsumerar, så kan det ju liksom leda dig fel många gånger.
Är det just för att det är olagligt, tror jag, eller är det för att man har en läggning till barn? Ursäkta, jag vill bara flicka in en grej, för att jag intervjuade en tjej för ett tag sedan. Hon berättade att det hände en grej när hon var typ 12, och konsekvenserna är att hon började sälja sig själv.
Mm.
Hon sålde sig själv ganska mycket tills hon blev 16-17. Hon sa att hon blev mindre attraktiv. Hon blev mindre attraktiv bland sina kunder när hon blev laglig.
Mm.
När hon passerade 15. Efter då försvann en stor konsument.
Ja, alltså nu är det här min egen personliga åsikt. Men det blir lite så här att saker som är olagligt har i alla tider varit lite. Det kanske har varit lite mer spännande. Det kanske har varit någonting som så här. Ja, men det är inte så någonting som du kan få tag i hur som helst. Det kan vara en del. Vissa saker kan du också bli liksom beroende av. Du kan bli beroende av droger. En grej. Men just det här att, ja, men det kan vara så att du lever i en situation där du mår jäkligt psykiskt dåligt. Du börjar kolla på porr. Du överkonsumerar porr. Vi tar det som exempel. Det finns ingen direkt relation mellan att du ska överkonsumera porr i någon större utsträckning, att du helt plötsligt skulle bli pedofil eller börja kolla på barnporr. Den länkningen finns inte. Men det kan vara ett steg av många att, ja, men du börjar överkonsumera någonting. Och precis som annat som du överkonsumerar, så många gånger så når du platåer. Att så här, när jag har tagit så här mycket knark, då behöver jag mer. För att liksom tända extra.
Ja, man tänder på gränserna liksom.
Precis. Det är liksom det mänskliga psyket och beteendet som fungerar så. Det kan vara en del också. Det behöver inte vara det, men kan vara en del. Att det hela tiden utmanar Du kommer också då, har du de här tankarna om liksom yngre tjejer, för det är det absolut vanligaste. Det är gärningsmän, det är personer som är män som begår de här brotten, och det är överrepresenterat av flickor som utsätts. Punkt. Sen så finns det alltid avvikelser. Det finns pojkar som utsätts. De pojkarna som utsätts brukar oftast utsättas för grövre övergrepp än flickor i relation till brotten. Men de är färre. Flickor utsätts oftare. Pojkar mindre ofta, men grövre exempelvis. Men oavsett så, när du kommer till den här gränsen då att, men du kanske behöver någonting mer som får dig att tända till då. Ja, men då är ju inte, ja, jag säger barnporr för att det är det enklaste för mig att säga, för att det brottet heter barnpornografibrott. Jag gillar inte benämningen barnporr, för porr och barn tycker jag inte alls går ihop överhuvudtaget, utan det är dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, punkt. Så. Men jag säger barnporr för att det är lätt att säga. Det andra tar så lång tid att säga när man pratar, så att det blir något flow då. Men för att få tag i barnporr på olika forum, på darknet och annat sådär, det krävs att du ändå gör lite research. Liksom.
Men är det en stor marknad?
Det är en jättestor marknad.
Alltså det är ett barn och en vuxen?
Mm. Det är jättestor, alltså internationellt sett så vill jag nog säga att alltså det är en miljardindustri varje år i världen. Just människohandel, man säljer barn, man köper barn, man gör lite olika saker då med barnen, allt från sexuellt utnyttjande till allt från då man snackar om organhandel, ingår ju inom det här liksom begreppet människohandel, eller att du säljer liksom kvinnor från fattigare delar av världen som prostituerade, pimpar, hallikar, torskar, hela den där geggan med brottslighet. Men där finns ju barnen också, och det är en jättestor marknad. Det är en stor marknad av att få tillgång till barn som du själv då ska begå övergrepp mot, rent fysiskt. Du kan beställa barn så att någon kommer att leverera dem i stort sett, utefter hur mycket pengar du betalar liksom. Sen så kan du ju beställa övergrepp liksom online, att du ber någon utföra övergrepp som du betalar för, och sitter och kollar då på liksom streamar, webcam. Det är ganska vanligt att det sker i Filippinerna då, exempelvis att vi har svenska gärningsmän som begår övergrepp då via nätet på barn i Filippinerna, där de barnets föräldrar har det här som en inkomstkälla. Man ställer barnet framför en webcam och låter barnet posera, och sen så får man några $100 för att ungen gör det där. Det är svårt för oss att förstå här, hur kan man som förälder var med på att sälja sitt barn och ställa det framför en kamera där det sitter massa män på andra sidan jorden och runkar till det här. Hur kan man gå med på det? Men då ska man också vara medveten om att många av de här personerna lever i extrem fattigdom. Jag har aldrig varit fattig. Jag kan inte uttala mig hur det är att inte ha mat för dagen eller vatten i kranen eller tak över huvudet. Och jag brukar ta det exempel att så här, nu kanske inflationen har gjort mer, men för ett par år sedan så tjänar liksom en manlig filippinsk fiskare tjänar väl någonstans mellan 3 000 och 5 000 spänn i månaden. Det är pengar du kan dra in på en halvtimme om du ställer din dotter eller son framför webbkameran. Och du har inga sociala skyddsnät. Är du fattig och du inte har ett hus, du har inga mediciner, du bor på gatan. Det är inte som i Sverige. Man ska vara försiktig att
döma,
peka liksom och komma med sin moral mot de här människorna. Det är hemskt, det tycker alla. Jag tror inte heller att de här föräldrarna i den här situationen på något sätt tycker att det här är en nice situation och det var det här jag tänkte att det skulle bli när jag fick barn, att jag ska sälja mitt barn. Absolut inte, det är jag helt övertygad om. Men många byggstenar gör att du kanske hamnar där. Där är ju inte problemet föräldrarna som ställer sina barn på grund av fattigdom exempelvis framför en kamera. Där är ju problemet att det finns rika män i väst som beställer det här. Det är ju oss det är fel på. Så att jag menar...
Men hur... Så de här klienter, de här människorna som köper det, de köper det via Darknet?
Bland annat, men det är också liksom via appar. Ta Snapchat, ta olika eskort sajter, det man kallar sugar dating, att man det finns flera olika sidor, jag tänker inte göra reklam för dem för att jag tycker att de borde stängas ner, men vad ska man kalla det, som lyxdating, man ger en fasad av att du kan träffa en snygg, välbärgad, världsvan snubbe, mycket pengar, han kommer bjuda dig på resor, fina kläder. Och du ska vara då en yngre tjej som bara ska gå på middag och sen så får man se vart det leder då. Det är lite det är så reklamen är liksom. Det är väldigt lyxigt och sådär. Många av de tillfällena slutar ju i en våldtäkt där du betalar för att då begå övergrepp mot de här yngre flickorna. Och visst, nu finns det då tekniska krav på de här sidorna att du ska då som användare vara 18 år. Ja, oftast är det en klickruta. Där är du över under 18. Ja, okej. Okay. Det finns inte någon större säkerhetsspärr för att säkerställa att personer under 18 eller under 15 förekommer på många av de här sidorna.
Det är ju lika läskigt var en världen det händer, men förekommer det sig i Sverige också att den här unga tjejen får för sig att hon ska gå på den här lyxdejten och få mycket pengar och bli våldtagen?
Det är ständigt återkommande.
Ständigt återkommande. Ja,
det är ständigt återkommande och det är det som, och om man då hamnar i den här situationen, nu kan jag inte uttala mig som sagt för jag har inte varit i den situationen själv, men om man kan tänka sig att så här, du hamnar i den här situationen, du kanske då du kanske har det, vad ska man säga, men du har kanske lite dåligt med pengar, du mår lite dåligt, det finns ju liksom, du använder liksom övergrepp och sex som självskadebeteende, du hamnar i den här situationen för att ja, men det säljs in så bra och så dyker du upp där och sen så träffar den här snubben som är, ja men han är så snygg och trevlig och det går ju så bra och sen så leder det ena till det andra, men du vill egentligen inte, men du gör det ändå för att du känner dig tvingad. Oavsett hur du hamnar där, jag menar, är du under 15 så är det per automatik en våldtäkt. Annars så är det en våldtäkt ute efter vad som sker liksom, om någon brottsmässigt, behöver inte gå in på det, men så här, det spelar ingen roll exempelvis om du träffar en person som är under 15 i det fallet, att den personen vill ha sex med dig för att du är så himla snygg och trevlig och mycket pengar. Så är det ändå olagligt.
Ja, för det är också en intressant, nu ska jag inte ta bort det andra intressanta, men just att det här våldtäkt med barn när hon är 15 eller strax under, fast killen kan vara då 17 och hon är med på det. Så kan du bli dömd för våldtäkt.
Ja, juridiskt är det en våldtäkt, det spelar ingen roll. Juridiskt är det så här, 15 är gränsen, punkt. Sen så finns det man kallar förmildrande omständigheter. Där brukar man utgå från så här, vi säger att killen är 16, och så säger vi att tjejen är 14. Då blir det en våldtäkt i lagens mening. Sen så finns det förmildrande omständigheter. Har de haft en stadigvarande relation som har pågått över tid? Då, och det finns en frivillighet ändå. Det är många som har relationer som sträcker sig över den här åldersgränsen. Det vet jag ju själv när jag liksom gick i högstadiet och gymnasiet. Jag vet ju hur många som helst tjejer som hade en pojkvän som var över 15 när de var under 15.
Ja, jag också.
Så att det är inget konstigt i sig, men man ska vara medveten om att det är olagligt. Sen så kan det vara lite så här, ja, jag uttalar mig inte som sagt moraliskt om det där, men det är väl klart att lever du i en relation med en person och ni har träffats i många år och det skiljer liksom en månad över 15 kontra en under, så här, det blir lite så här också en lek med ord egentligen, vad är det där då? Men det är brottsligt, men du kommer som man i det fallet, så kommer du troligtvis straffas lindrigare för att det finns den här relationen då. Men börjar du tassa uppåt i ålder, att du liksom har en flicka som är 14 då, och så har du killen som är 18, 19, 20 år. Då kommer du inte längre kunna hävda den där relationsfrikortet, om man ska kalla det så. Utan nej, men då skiljer det för mycket. Så att då borde du förstå det där.
Ni har lyssnat på första delen av två av avsnittet Grooming, sexualbrott mot barn. Andra avsnittet kommer ut om någon dag eller finns redan ute beroende på när du lyssnar på det här avsnittet. Jag har gjort också så att jag ändrat mejlen till podden, så att den nya mejlen är brottsofferpodden@gmail.com. Så har ni frågor och funderingar, mejla gärna mig dit. Eller så kan ni skriva på PM eller vad det heter till Instagram och Facebook. Och där heter jag också Brottsofferpodden såklart. Jag önskar alla en fortsatt trevlig dag, kväll, natt, vad nu klockan är när ni lyssnar på det här. Så
sina spår finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.